Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Minnet av knarkhandeln i Malmö. It's time to get rebel!
Ja, det var en spetsig inledning så här på tisdagsmorgonen, men vi får väl lov att återkomma till den, va? Vi börjar väl med det stora som hände igår kväll, Malmö FF mot Norrköping. Yes. Vad är dina tankar om den matchen?
Jag tyckte MFF spelade bra. Jag hade lite anteckningar här som jag har framför mig nu från att jag tittade på matchen. Och bland annat har jag skrivit ner att jag tycker att MFF ser ut att ha hittat sin röst på något sätt då efter den här timmespel och sånt där, att man börjar se någonting som kanske den bästa insatsen, bästa spelmässiga perioden jag sett dem göra den här säsongen, att de verkligen tryckte ner Norrköping och tog udden av Norrköping på ett bra sätt under lång tid av matchen. Och sen blir ju intrycket såklart ett annat, och tyckte jag man såg i många analyser av matchen och sådär efteråt också, att i och med att Norrköping bänder sig tillbaka in i slutet av den egentligen och börjar skapa grejer och inte bara kvitterar utan dessutom är väldigt nära att vinna, är närmast att vinna matchen framåt slutsignalen, så får man ju ta med sig lite andra grejer också, för att det där är också en förmåga, och det är ju inte alltid att man är ackumulerat bäst över 90 minuter som gör att man förtjänar sina poäng, utan det är ju när man är bäst och när matchen tar slut, och inte att det är ju faktiskt så att match slutar. Så att jag tyckte att det var någonting lite mästerligt över Norrköpings sätt att reda ut det där igår, fast de var så liksom tillbakatryckta. Vad tyckte du?
Ja, men det känns lite grann som, redan nu känns det, tycker jag, som Norrköping har en sån där säsong som man tyckte AIK hade 2018 och Djurgården hade 2019. Liksom allt går med dem och de har marginalerna med sig, och nu får de det här målet i slutet. Visserligen kan de ju avgöra på en stolpträff där i slutet också, men Malmö var ju, som du säger, tycker jag, bättre laget, och Norrköping gör väl en helt okej insats, men Malmö var ju bra. Men just det här flytet med de här kvitteringarna i slutet, det känns lite grann som den Norrköpings säsong. Kanske lite tidigt att säga, men jag tycker ändå att man kan dra lite paralleller till AIKs säsong och Djurgården som de hade tidigare. Men sen är det ju fantastiskt att se liksom Pontus Almqvist, den här unga spelare som får chansen.
Ja.
Igen.
Visst, men det är ju, vi har varit inne på här förut här, att de har ju en bredd Norrköping som jag i alla fall
har
lurats
av. Som man inte såg
av.
Kanske. Nej, för inför säsongen.
Nej. Och det är lite löjligt att säga då att det känns som ett guldlag bara för att de leder efter 7 omgångar och man tittar på tabellen och pappret och så. Men det är ju inte bara det, utan det var ju även sättet då här, tycker jag, som de lyckades förändra matchen mot slutet där. För det är ju, ja, och att de lyckas stå emot då, att MFF inte gör 2-0. Heller är ju en blandning av skicklighet och lite tur kanske då. Men de har ju bättre matcher än Norrköping. Ganska mycket bättre matcher får man väl säga. De har ju stickit upp ett par gånger i första halvlek och hotar en del. Men det är ju, var ju framförallt MFF som hade kontroll på det hela, måste man säga. Det som är lite slående, tycker jag, eller som jag tänker på, är just det här med att dela in matcher i tidsperioder. Att liksom, att det är ju verkligen inte, det är som en säsong på ett sätt, att det spelar ingen roll hur bra du är på hösten, utan det gäller oftast att vara, eller då i europeiska säsonger, men i Sverige då är på våren. Det spelar ingen roll hur bra du är i april och maj, utan det gäller att vara bra när det avgörs. Och det är ju samma sak i matcher, att sådär, att ett lag kan ha dominerat och tryckt på och varit full kontroll i 85 minuter, och sen så gäller det att vara bäst i de sista 5 minuterna bara. Det glöms lite bort ibland. Jag vet att Guardiola har varit inne på det där, att han ska liksom lägga upp sina matchplaner efter olika tidssjok. Men då måste man ju vara rätt beredd på oförutsedda händelser också. Det kan ju komma 3 baklängesmål första kvarten, så är allting annorlunda.
Det man slogs av också var ju Anne Lambertz Hodzic, som var riktigt bra igen. Missade väl lite på målet där, men annars nästan alltså prickfri.
Ja.
Men däremot så man börjar fundera, vad tänkte Rössler när man skickade honom på utlåning liksom? Man börjar mer och mer tänka, tänk om han hade fått ett år till liksom, av förtroende och sådär. Eller så gjorde tiden i Danmark han gott liksom. Man kan ju se det på 2 olika sätt.
Det kanske var så att han inte var så här bra för ett år sedan. Men däremot så är han ju en spelare som har stigit ganska ganska stadigt genom både MFF och i ungdomslandslagen i Sverige.
Hierarkin.
Ja, och ja, varit ganska bra hela vägen. Och var ju Nottingham innan han kom till Malmö också. Och varit där borta och fått sin fotbollsutbildning. Men jag tycker ju att den här uppspelsfoten då, vilket jävla ord det är förresten, uppspelsfot, så fult, så idiotiskt, så idiotiskt. Men att flera gånger igår så han skär ju genom lagdelar med bollen på ett sätt som få mittfältare gör i Allsvenskan. Alltså att han öppnar dem där han passningen innan Rex 1-0-mål är ju helt suveränt. Alltså. Sen så ser han väldigt, jag hörde att de var inne på det i Dplay-sändningen, att han ser ju väldigt elegant ut sina brytningar, men att han måste glidtackla, och att Fjällström lyfter då att det kan vara att man kanske inte alltid ska hylla glidtacklingar, att det kan vara att man är ur position så att man måste glidtackla för att hinna dit. Och det där, det har jag tänkt på många gånger med typ Lee Kattemål, att han bara ligger ner hela matcherna för att han aldrig är på rätt ställe. Men i Ahmed Hodges fall så ser det ganska kontrollerat ut, tycker jag. Alltså det ser ut som att han tajmar och räknar på grejer på ett bra sätt. Men det är ju med honom att han är ju den spelare som kanske lyser mest då, sett till förväntningar i Malmö FF. Och om man tittar på den här matchen så, han och Haksabanovic, tänkte jag på i alla fall, att det är ju de två kanske största talangerna i Allsvenskan. Och en av dem är redan förlorad för svensk landslagsfotboll. Och att man mer och mer...
Jag hoppas att inte det här blir...
Ja, för varje match man ser Ahmed Hodzic så tänker man ju på det där nu. Att hoppas ni har någon dialog med honom här i alla fall. Alltså att det sker någon typ av bearbetning och lobbyarbete mot honom. För att det vore en förlust, ser ut som, för Sverige, verkligen. En annan grej jag tänkte på med MFF då. Vi måste väl prata lite mer om dem också. För att även om de spelar bra här så är det 2 segrar på 7 matcher. Och
inte speciellt
tåls ju upprepas då att det är ju ganska långt under förväntan. Dessutom hade de en krampaktig match mot Mjällby i kuppen i veckan, där de vann på straffar. Och det är väl, om man slår ihop...
Ja, det var ofattbart för mig att de inte kunde prestera bättre den matchen. Mjällby kom ju med, vad var det, 5 eller 6 på bänken av ordinarie och spelade med andra mål sen liksom. Ja, det var... Det är återigen så här, alltså det ska vara omöjligt att förutse. Där tror man att de bara skulle köra över dem liksom.
Ja, och det är ju,
men
det är
de
ju...
kan inte göra det.
Nej, de kunde inte göra det med Varberg. Varberg kom med massa spelare från sin andra elva heller. Och det är väl egentligen då, och sen så var de likbleka mot Elfsborg. Och det är väl egentligen då, nu gör de en bra match igår, men poängskörden är vad den är. Bara 2 segrar. Och man slår ihop helhetsintrycket av det här spelmässiga hacket och frågetecknena för vilka spelare som ska spela var i det här systemet och allt det här. Så det börjar bli lite allvarligt det här för Tomasson nu, eller vad säger du?
Ja, alltså det känns ju som att han... Ja, men alltså jag förstår inte att han inte får ut mer av det här, de spelarna han har. Och vad det beror på liksom. Är det... Hur vill de spela? De har ju liksom inte haft någon... Vad vill de liksom sista tredjedel? Nu kom de ju visserligen till med mer inlägg här i slutet typ, mot Norrköping. Men det är liksom kantspelet har ju varit nästan till obefintligt. Och man vill ju... Få in bollarna på Kiset till Lino Toivonen framförallt där då, men det, ja, jag vet inte. Och känns man ju alldeles för beroende av Christiansen som de har varit länge, och att de inte liksom har fått bort det än. Nej. Som vi pratade om tidigare. Nej. Det är lite märkligt.
Ja, han borde ju kunna vara, men, han borde ju kunna vara en komponent i ett väldigt bra fungerande anfallsspel där, som är mer systematiserat liksom. Men sen så, en sak som jag tänkte på igår då, för nu är ju Toivonen inne här och spelar, och med honom bakom Kristelin, det var ju att det var ett antal sekvenser där, för Christiansen som sittande mittfältare, så han hamnar ju mycket längre ner i planen, och jag tycker inte att du får ut max av honom då. Jag tycker han ska vara uppe och fatta beslut i sista tredjedelen och komma rätt vän åt backlinjen med boll gärna. Och vara involverad där och gärna centralt. Nu blev han stående i den här, ja, men som ofta in i mittfältare måste göra för att få boll, när, för det är trångt på mitten, som man ofta såg förra året till exempel Bojanic gjorde i Hammarby, att han får nästan droppa ut i en ytterbacksposition för att hämta den, för att få lite tid och kunna vända upp med den. Och att Christiansen finner sig vid, ja, men jag tror jag räknat till säkert 10 tillfällen i första halvlek, där han på någon meter in på offensiv planhalva vänder upp och tittar ut över ett Malmö som har flyttat upp bra med folk. De har säkert 5 spelare i någon sorts offensiv linje som är där uppe. Men det är inte mycket rörelse. Alltså det var rätt mycket sådär att... Och det är klart att du spelar ju inte med Toivonen och Kristelin för att de ska röja runt i djupledslöpningar. Utan de är ju uppspelspunkter båda två. Och då har man egentligen den där teoretiska problemet med de här spelarna i praktiken. Alltså en liten hint om det i alla fall. Och jag tycker att det är konstigt att ändra systemet så att han får ner Christiansen istället för att... Han har varit så bra där framme. Liksom. Så att, ja, det är knepigt. Men vi tror inte att det är... att det är liksom klockan klämtar för Tomasson ännu. Men man är
nej,
väl...
Nej.
Men man är ju lite bekymrad för hans skull.
Men det är just typ taktiken och spelet. Vad vill han liksom? Han måste nog utkristallisera sig tidigt. Alltså rätt snart nu vad han vill med det här.
Ja.
Så att ja... Men du, en som har fått fart på grejerna är ju Jimmy Tillin.
Ja, det får man
Elfsborg.
Säga.
Vilken dundervärmning mot Kalmar.
Ja.
De är två här nu, inte torskar en match. Och sen kvittering och sen segermål mot Kalmar som har fyra raka torsk. Nej, det känns som att Elfsborg smyger med lite grann.
Ja, det gör det. Det ser man ju att de gör, till och med i tabellen. Men det är ju, ja, men det är framförallt den här, om man zoomar ut och tar med ett långsiktigt perspektiv på Elfsborg, att det känns som ett, ja, karaktärslag. Alltså att, sådär, att mer än någonting annat nu. Att, och det var väl det de saknade. Det var ju så mycket kritik mot det under lång tid. Att de vek ner sig och att efter Anders Svensson så saknade de någon sorts fadersfigur och de saknade... vinnarinstinkt och de saknade allt möjligt sådär. Ja. Det här, nu känns det som att är det något de har så är det jävlar anamma. Att det här att jag
är ju... Johan Larsson har kommit in på det på ett bra sätt. Simon Strand är också liksom sån där som inte röjer undan i duellen.
Nej, och Holmén är väl inte en sån spelare heller. Sen har han varit kanske inte varit det de hoppades på helt och hållet sedan han kom tillbaka, men nu är han som avgör igår, och framförallt tror jag att den spelaren som har förändrat mest vid sidan av dem vi nämnde nu är ju Sivert Nilsen, som alltså, när han kommer in i Elfsborg så korrelerar ju det med en ganska mycket förbättrad resultatrad för dem. Och han kvitterar igår. Sen är det ju, jag vet att motståndarlagen hatar det och tycker att det är jobbigt och tycker att Elfsborg spelar på gränsen, men jag är ju lite, tycker det är charmigt att jag såg inte matchen igår, så jag ska inte prata för mycket om hur det såg ut. Men jag tycker charmigt att klicka upp då statistik från matchen och se att ja, men de har sina fem gula med sig även från den här matchen. Att de liksom, ja, de går mot 100 i år också. Att det, ja. Det är,
och då är några spelare, Sture Ellegaard, de här som alltid tog några för snack också.
Ja,
några till,
som har stuckit, som har ersatts
av andra. De är borta liksom.
Till och med, ja, en av allsvenska, i alla fall jag har haft intrycket, snälla spelare. Så här, Gojani har blivit otrevlig på planen och bara... springer runt,
ja,
och är lite oskön. Nej, men de...
Nej, men det är faktiskt lite förvånande och alltså i positiv bemärkelse att de visar upp sådana karaktär, för det är ju inte en jätte, vad heter det, ålderstigen, jag menar startelva senast. Det var ju Jesper Karlsson, Per Frick, Rasmus Alm på topp, Nilsen, Fredrik Holm, Simon Olsson, Simon Strand, Leo Väsenen, Josef Okumo och så Johan Larsson, Tim Rönning i mål.
Nej, det är inte jättegammalt.
Det är inga oldtimers direkt.
Nej, verkligen inte. Nej, men det får man väl ge då till Lin, att han har fostrat en kulturförändring i det där omklädningsrummet, och ja, det är fan inte enkelt. Alltså även om det kan gå hur som helst på planen härifrån.
Framförallt inte med karaktärerna helst på det.
Nej, jag menar det. Och att han har liksom basat över det. Det ska han ha med sig. Det ska han ha cred för, tycker jag. För att det är många lag man har sett genom åren där tränare har kommit in och inte lyckats. Men titta på Arsenal till exempel. Kanske är på en nivå som är svårare att förändra dem. Men det är ju en sjukdom sedan 15 år tillbaka att det där laget inte har någon ryggrad egentligen. Liksom. Och här kom man in i ett Elfsborg som, det gick absolut, tycker jag, att dra en parallell där mellan att ett topplag där man blev lite ledsen när det inte gick bra helt enkelt. Och ingen kunde vända på det. Och så har han lyckats få fason på saker och ting. Så att det... men jag tycker de har varit... och sen dessutom unga spelare. Både Endione som kanske har gjort bättre matcher än vad han gjort på slutet här då. Men Okumo framförallt som ser ut att vara... en av allsvenskans absolut mest lovande försvarare. Nu tror jag han skadade sig igår här och ser ut att kunna bli borta en tid. Så det var ju lite synd för honom precis när han har fått fart på grejerna. Men Elfsborg, ja, åkte ur kuppen mot Göteborg dock efter ett mål i förlängningen i semifinalen i veckan också. Så det var väl ett bakslag för dem. Men trava på i allsvenskan.
Anestis, vilken match han gör. Ja. Vilka matcher han gör. Han måste ju vara allsvenskans bästa målvakt just nu.
Ganska bra värvning av Göteborg.
Ja, Isak Pettersson, men alltså han måste ha bäst form.
Ja, jag tycker också. Hittills så i alla fall i år.
Räddningar.
Ett annat lag som har bra fart under fötterna är ju Mjällby, som alltså pangar till Häcken med 3-1 och vinner sin fjärde raka match. Och däremellan har man då ställt upp med ett sorts reservlag mot Malmö FF och förlorar på straffar.
Ja, det är liksom leftovers som ingen ville ha, som liksom Marcus Lantz har satt ihop till ett ruggigt bra lag.
Det är
faktiskt jäkligt coolt.
Det är bra jobbat av Mjällby.
Nu startade du Batanero senast också. Det han har jobbat till så där, och han är så väldigt upp och ner och sådär, men när han är som bäst så då är han ju grym.
Och så fått in Ogbo som har spelat en nyckelroll i flera av segrarna här på slutet. Moro som gör två mål nu.
Moro som gör två, precis.
Jag tyckte det var lite...
Han var som Besar Sabovic också, liksom, som man inte såg någon framtid i Djurgården. Man tänkte, ja, men det kommer inte bli någonting. Nu liksom kör han på järnet i Mjällby och är hur bra som helst.
Han var ju i det här facket som har liksom 36 lånesessioner i Superettan. Och verkar inte som att någon är speciellt intresserad. Men nej, det är väldigt imponerande. Och ännu mer imponerande att Mjällby, det är liksom inte det att de bara vinner matcher. De vinner mot Häcken här till exempel. Och så vinner de mot Häcken som hade gryende form. Och de vann mot Hammarby någon vecka innan. Och sen är det dessutom två borta segrar där de åker och håller nollan. Och sen hade vi det där krysset mot Blåvitt. Så att det är inte bara liksom att de har halkat med sig genom att slå Falkenberg och Varberg på hemmaplan här. Utan det är verkligen... Nej, det är en... Vi får kanske flytta det här geniepitetet då. Tack för din insats som allsvenskans geni, Joakim Persson. Och så delar vi vidare den elogen till Marcus Lantz.
Till Marcus Lantz.
Ja, precis.
Ja, det skiljer 3 poäng mellan genierna.
Ja. Nej, men det är ju en konstig tabell det här fortfarande, får man säga. Även om...
det kan man ju konstatera.
Man får ju varje vecka liksom konstatera att ett nytt lag har krypit upp som tvåa. Och så måste man försöka fråga sig själv varför det blev så. Det räcker ju ofta med ett kryss och så har man stigit med 6
placeringar. Men sen är ju alltid minst en skräll också.
Ja.
Per omgång.
Och det är ju, man ser ju fortfarande då hur en hel del supportrar, framförallt till de stora klubbarna, letar efter gemensamma förklaringar. Alltså att de som håller på Malmö, AIK, Hammarby och i viss mån Djurgården här, det liksom är så här, är det publiken som gör att det inte går bra? Och jag tycker ju fortfarande inte det. Det kan det ju såklart vara till viss del. Men jag tycker fortfarande att en stor anledning här är ju de individuella problemen. Och där måste man ju då...
Ja, det är klart, det finns ju ingen gemensam nämnare. Så tycker jag varför de har problem. Det är ju olika för olika
lag. Det går ju att hitta liksom spår av varför det är så här i varje klubb som inte har med publiken att göra, tycker jag, än så länge.
Verkligen.
Men ja, ett spår som man inte behöver leta så mycket efter då, vi hittar ju Helsingborg. Vi kanske ska börja med hemmalaget som vann med 2-0 mot AIK.
Du har skrivit körschemat till bara vad jag sa, Noah. De har vunnit en match på 7 omgångar. Okej. Okay. Jävlar, vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Jag sa att det skulle vara bra. De vann en match av 7.
Jag sa att de,
de
förlorade mot Häcken, så såg man att de var på gång.
Väg upp. Ja. Ja, så såg man att de skulle slå AIK.
Så hämtar de 0-2 mot Djurgården till 2-2 därefter också.
Ja, jag vet. Oh. Precis. Ett halvt vad var det jag sa ger rätt för där. Men ja, men här är det ju, tycker jag också liksom, för det första måste jag ta en av de sjukare situationerna. Såg du alltså Martin Olssons hands? En målvaktsräddning med handen. Domare Glenn Nyberg tror jag det är, som står alltså en meter och tar inte straffen.
Nej, jag såg.
Han måste ha fått hjärnsläpp.
Ja.
Ja. Alltså det är den solklaraste straffen jag har sett, jag minst i år.
Men det är väl...
Alltså, märkligt.
Ja, det är konstigt. Men det är ju såna där grejer då och då.
Sen är det ju inte därför de förlorar, såklart. Det är det ju inte. Men det var bara en situation som blev väldigt omdiskuterad. Och ja, ganska märklig,
ja,
kan man säga.
Nej, men men det var ju samma sak efter Göteborg-Djurgården. Vi kommer till den matchen sen där. Men att domarna ställer ju upp mycket på intervjuer i tv nu efteråt här. Och i det här fallet så... Jag såg att Martin Olsson själv svarade ganska avslöjande sådär. Att, jag vet inte, han blåste inte. Alltså som att han försökte simma ur bild lite grann när de diskuterade det. Men AIK, den stora frågan är ju inte om det var straff eller inte. Utan den stora frågan är ju en annan. Vid vilken tidpunkt bedömer även Rickard Norling och Björn Westrum och alla däremellan, Henrik Aurelius och de andra som ska fatta beslut i den där klubben, att det här de håller på med, att förlusten är större än den potentiella vinsten liksom på något sätt för dem. Att de har investerat färdigt i
det. Alltså det var ju, han stod ju liksom... Jag har aldrig sett någon som missade så grovt en markering någon gång. Alltså han stod helt ren och lyckade in. Ja. Liksom. Det var helt sanslöst.
Och det är inte första gången AIK släpper in ett sånt mål som de gjorde här.
Nej, det är det inte. Men ja, nu har de ju sagt att de ska köra den här strategin. Och fansen har väl köpt det, fast de kanske inte köper det nu när det har gått så här illa. För nu har det varit 3-4 matcher här och det har gått riktigt dåligt.
Ja, men det är väl det
men
som är grejen.
Ska till vilket, man gå till tillbaka vilket pris? Så sågar man sig själv liksom. Då sågar du allt du har liksom bestämt inför förra säsongen. Det är inte likt AIKs sportsliga ledning.
Alltså känslan är väl lite att, att ställa om nu till någonting mer konservativt, som alltså i Norlings fall då. Det blir ju också, tycker jag i alla fall, att då är inte han på väg någonstans med det här laget längre.
Nej, utan, det är det jag menar. Sparka honom kan ju inte vara ett alternativ heller. Men jag tänker på hur mycket han har kvar på kontrakt och vad det skulle kosta liksom.
Det som jag tror kan förändra det är ju ett akut och rejält hot om nedflyttning. Och det tror jag inte AIK kommer att åka ut för.
Men det kan... Nej, men nej, och sen är det länge ska de vänta i så fall då? När är det där? Är det efter 15 omgångar, efter 20 liksom? Alltså de ger det nog massa omgångar till, men skulle de torska 3-4 matcher på rad, då får de nog göra något, men det ser jag inte hända riktigt.
Å andra sidan så liksom det är ju, och jag tycker Norling pratade om det på ett ganska bra sätt efter matchen här nu, att det får inte bli en fråga om självförtroende för mycket här, och att det kanske är det han ser lite grann just nu, att det finns en liten brist i det här laget, att de eventuellt vissa spelare inte riktigt tror på det de håller på med på samma sätt som man kanske trodde i början. Att det fanns ju en entusiasm kring det här. Ta de första 20 minuterna mot Malmö FF i cupen när de spelade jättebra och gjorde 1-0, och ta segern mot Bayern med 2-0, eller vissa andra stunder under säsongsupptakten där AIK faktiskt såg ut att vara, ja, men sprudla lite av entusiasm inför det här gemensamma projektet då på något sätt. Och så har du tvärtom då en lite mer likgiltig inställning, en lite mer ödesmättad känsla under både matchen mot Falkenberg och delar av den här matchen mot Helsingborg. Och det där kan ju sätta igång någonting, tror jag. Framförallt för unga spelare som har ett lite skört självförtroende sådär, typ. Att de positiva erfarenheterna av det här måste nog bli fler ganska snabbt för att de inte ska hamna på fel sida.
Men man, ja, nu har de unga spelarna varit bra, men om man tänker på förans säsongen då, man bortser från det här med unga spelarna, då har de ju ganska... Om man tittar på elvan som man skulle kunna ställa upp med, då är det liksom Haugård i mål. Om man spelar 3-5-2, då är det alltså Mets, Pärtan och Granliva. Och sen är det Robert Lundström, Ado, Seb och Fori, och så Linkvist, och så Henok Goitom och Paulus Abraham säger på topp. Den elvan har, känns ju som om de hade vunnit en del matcher med. Nu har ju inte de här Linkvist har ju sett inte varit bra. Grali har inte heller varit speciellt bra. Goitom har inte heller sett det bästa av. Men inför säsongen hade man liksom ställt ut den elvan, så känns det som att då hade de, ja, då hade de nog inte fått,
ja,
då hade liksom, du får fatta vad jag menar. Alltså, den elvan hade varit ganska bra nu.
Absolut, och lägg till Bahoui när han kommer tillbaka där också, så är det ju, så har,
ja,
det ju, så har det ju ett lag som absolut skulle kunna sluta.
Men nu spelar de ju, har de ju sagt att de ska satsa på de här unga, och det tror jag, jag kan omöjligt se att de viker från det här liksom.
Nej. Jag kommer tillbaka till det här att, och jag tyckte Norling var bra på att påminna om det nu också, att, så där, att det här är en tidpunkt för den typen av retorik säkert, men när han sa att han vill ju att det ska gå bra för AIK, och det är inte bara hans, det är inte bara hans beslut att de skulle göra någonting annat. Det här,
nej,
här,
klart,
här,
han har ju direktiv.
Ja, det var liksom, stanna och träna oss vidare, men då måste vi göra någonting annorlunda. Liksom. Och att han fick mandat att göra det. Och då, det här är hans idé då såklart om hur de ska, om hur de ska göra det. Men att den sanningen, alltså man återkommer till där, att han vill att det ska gå bra för AIK, den är ju den också som på något sätt kommer avgöra vid vilken tidpunkt det här inte längre är värt att investera vidare i. Förstår jag menar? Att, så här, att det, när kostar det mer än det smakar liksom? Och den tidpunkten är vi inte vid än, nu tror jag.
Nej. Och sen, liksom, den främsta kritiken som jag håller med om, det är ju att de sa ju att vi ska spela ett offensivare spel, men tittar på chanser så skapar de ju väldigt, väldigt lite chanser. Knappt någon. Mm. De här senaste tre matcherna har de skapat extremt lite.
Nej.
Sen kan man alltid diskutera marginaler och så vidare, men det är just det där uttalade vi ska vara ett mer offensivt AIK, det är väl det som...
Ja, och det fanns ju tendenser till i början. Men ja, vi kan väl konstatera att det tiltar åt fel håll just nu för AIK och för den här förändringsprocessen. Ett annat lag som är bekant mot förändringsprocesser i IFK Göteborg, som gör sin sämsta säsongstart i Allsvenskan på 9 år efter att ha förlorat hemma mot Djurgården med 2-1. Jag tycker dock inte att de gör sin sämsta säsongstart på 9 år spelmässigt, utan jag tycker att de spelar ganska bra.
Nej, det tycker inte jag heller.
Jag tycker att de har ju gått till final i cupen här, måste vi nämna förbifarten då, vi pratar om.
Ja, det räddar ju mycket om de skulle, vad heter det, vinna den.
Precis, det är ju en merit i sig på ett sätt. Och sen...
Ja, dels så, för Göteborg också, så gör de ju, om de skulle vinna den matchen så vinner de dels mot Malmö. De ser till så att AIK inte... få någon Europaplats, och de vinner en titel. Så att,
och går ut i Europa själva.
Mycket av fäset är precis.
Men jag tyckte de imponerade ganska mycket mot Djurgården, trots att de hade ett kraftigt oflyt i den matchen. Och det är ju, vad jag kan se i alla fall, inte straff på Kalle Holmberg när han springer förbi Tolinsson där i början på matchen.
Han rör ju inte han, va?
Jag tycker Holmberg också avslöjar sig själv lite grann i intervjun efter. Att han inte vet vilket ben Tolinsson träffar, säger han. Att han håller med om att det ser sjukt ut. Men han säger att, ja, jag vet, det ser helt sjukt ut, sa han typ. Men ja, det låter inte riktigt helt övertygande i alla fall. Men Och det är ju såklart att det är liksom lätt och det känns också som lite bekant grej med Blåvitt det här, att mycket bra saker och många positiva grejer att ta med sig från en förlust eller från en poängförlust. Och att man kanske inte heller ska liksom nöja sig där, utan man kanske ska titta på då att ja, men okej, nu är det faktiskt den sämsta poängmässiga starten på 9 år, och det är ju också så att de är rätt bra på att vara sitt eget nederlagsarkitekter, tycker jag. Att det är ju, de ger ju bort matchen här på ett sätt. De är ju, det, både straffen och utvisningen är ju rejäla misstag, ja, alltså. Och ja, även liksom rensningen som går rakt i gapet på Haris Radetinac innan 2-0. Alltså det är ju inte, ja, det är ju igen Blåvitt som är på ett sätt straffar sig själva. På ett. Djurgården pressar dem såklart i de här misstagen också för att de har bra pressspel. Men det är ju, ja, jag tycker Blåvitt har en del självrannsakan att göra här. Det är ju inte bara nöja sig med att det ser bra ut trots att de spelar med hemma mindre, om du är med på vad jag menar.
Nej, men Djurgården då, där var ju liksom, den här segern var ju exakt vad de behövde. Ja, det här var ju halvkris om de hade förlorat eller spelat nästan oavgjort också.
Mm.
Men det börjar väl se lite bättre ut. Ulvestad är väl en av få som kan gå med huvudet högt efter den här säsongsinledningen i alla fall. Han har ju varit riktigt bra.
Mm. Jag tycker fler spelare ser ut och såg ut att ha lite gryende form här i Djurgården också. Holmberg har ju en central roll i matchen. Alltså, jag tycker vad man vill om den här straffsituationen, så är han ju involverad i väldigt mycket och ser ut att trivas bättre i det här laget nu. Och håller ju faktiskt, ja, Kujovic utanför.
Ja, precis. Och sen är det inte helt omöjligt. Jag såg att Bosse Anders skulle öppna för att de skulle förstärka nu, och det skulle vi inte vara jätteförvånade med, så som Ange Eriksson kommer i sommar nu. Det tror jag nog ligger nog ganska nära till hans för Djurgården, att de tar in något offensivt.
Och det kan man ju tycka att de behöver förstärka lite grann, framförallt med de här skadorna på, ja, på Bärkroth och även Chilof, ja. Men de ser lite bättre ut, och de är ju ett av få lag som faktiskt har några av de komponenter man behöver för att kunna vinna serien. Även om de inte har sett ut som mästare hittills, så är det dessutom en poängskörd nu som är, de är ju inte astronomiskt långt efter Norrköping. Så att, det går inte att räkna bort dem på samma sätt som man kanske känner att man räknar bort AIK eller sådär. Ett lag som också fortsätter imponera, som vi pratat om flera veckor i rad, är Sirius. Som gör det jättebra borta mot Hammarby. Saknar lite spets längst fram för att vinna den matchen egentligen. Och jag såg att Mohamed Said, som spelar i något falsk nia roll.
Han bad om ursäkt, va?
Ja, han var ute och, ja precis, försökte erbjuda lite kontext på Twitter till varför han inte hade, att han inte hade bättre striker instinkt efter matchen, att nästa gång, nej, lovar jag att skjuta, det kommer, eller något sånt där. Men det var lite också storyn kanske om den här, om Sirius, alltså hittills den här säsongen, att ja, men de, allt är bra, och sen så är det bara den här lilla edgen längst fram som inte alltid gör att de får de poäng de behöver. De bytte in en del ungdomar här igen. Jag såg den här Carl Persson som de pratade mycket om där, heter han, va?
Ja.
Som fick speltid. Sugita var strålande igen. Hans kontrakt går ut ganska snart. Det blir svårt för dem, vad jag förstår, att förlänga där jättelångt in på säsongen. Men att han har ju varit ett stort bidrag redan. Och de har ju fortfarande en Sam Lundholm där det finns en del att ta av och sådär. Så att, så pass bra grundspel att jag tycker Sirius, man ska göra någon helhetsbedömning här efter 7 matcher, att känns sannolikt att de kan sluta på över halvan faktiskt. Jag tror de kan bli en av säsongens stora överraskningar. Det är väl ingen vild gissning efter det man har,
ja,
sett.
Nej, men vi får se vad som händer. Det är svårt att, ja, man tror att Norrköping är nästan guld, men vilka åker ur? Det är helt omöjligt att
titta. Helt omöjligt. Det är helt omöjligt.
Ja. Nu tog Örebro en, vad heter det, seger mot Varberg också här senast.
Ja, precis. Så de många av de lagen som brukar vara guppa där runt 10:e platsen är ju flera som har helt okej säsongstart i alla fall. Men Sirius spelmässigt tycker jag står ut bland underhalvan. Hammarby då, som inte vinner igen här. Enligt Stefan Billborn. Enligt Stefan Billborn, ja, är det mentalt, säger han nu.
Ja, det känns ju som det sitter i huvudet, men ändå det ska ju se bättre ut, tycker jag. Alltså, ja, jag vet inte.
Det är många matcher jäkligt nu utan ja, positiva känslor för Hammarby.
Verkligen. Och hur blir det med Tankovic? Kommer han stanna nu? Nu går hans kontrakt ut om 2 veckor.
Mm. Paulinho har
mycket frågetecken där.
Inte alls
Paulinho
lyft.
Har inte alls levererat.
Och det är fortfarande, kan se ganska snurrigt ut längst bak i Hammarby, precis som gjort i flera matcher den här säsongen. De har ju tappat den här naturliga
liksom, ja, men flytet som de hade, ja, i spelet,
det naturliga liksom de hade förut.
På något vis.
Det är inte kvar.
Ja, det finns inte alls.
Och det är en enkel sak att säga att man ser det. Då måste man ju fråga sig varför det är så. Och det är klart att Billborn innan säsongen här var inne på att sådär, att ja, men han vill verkligen inte att det här med att det blir tomma läktare ska bli en parameter, men han var samtidigt medveten om att de har, det har funnits en tydlig skillnad på hur Hammarby har presterat på bortaplan och hemmaplan. Att han menar att det inte handlar så mycket om underlaget, att det liksom inte är en konstgräsfråga, utan att de har haft svårt att komma upp i nivå på bortaplan. Och han tror att då att spelarna här har burits ganska mycket av liksom, eller haft lätt att få igång alltihopa på grund av ljudkulissen på Tele 2. Sen tog han upp två matcher från förra säsongen då, där, ja, när jag pratade med honom i alla fall någon gång för ett tag sedan här, att, när han sa att, ja, men att de fick öva sig på det här när de mötte, om det var Falkenberg hemma och de mötte något annat lag, om det var derby mot AIK tror jag, där det var tyst på läktarna, där de ena gången inte alls reagerade som de skulle på det och andra gången reagerade på helt rätt sätt.
Nej, precis.
Men de lärdomarna har ju lyst med sin frånvaro här för Hammarby, utan de ser ju lite lamslagna ut av allting faktiskt. Det är ju fortfarande, jag tror fortfarande.
Sen har de ju det här, tycker problemet också, vem ska spela renodlad tia liksom. De ville ju ha Abbi Khalil i den rollen från början, men ja, nu verkar det inte bli så. Tankovic har fått spela på en kant, Kasanikri spelar också på en kant. De har liksom inte, jag tycker inte de har hittat liksom rätta roller för spelarna här.
Nej, men 9-10 positionen är ju lite rörig, jag håller med dig. Det var ju rätt självklart där förut att då hade du Djurdjic som tia, så kunde du spela med lite olika spelare. Precis. Framför och få ungefär samma effekt.
Imad Khalili till
exempel. Ja, han kunde vara mer av en liksom en, Khalili kunde ju ligga där och bara hugga på lösa bollar och snappa upp saker som pressspelet gjorde att man fick liksom spillde vid sidan. Här är det lite annorlunda. Ludvigsson är ju, gör ju mycket bra saker, men han är inte Djurdjic. Och Aron Johansson har ju tagit inte liksom motsvarat en procent av, i alla fall till vad jag har sett, av det som tanken var med honom. Så att det är lite snurrigt där längst fram. Och Paulinho då har utöver det som skulle kunna spela längst fram. Och det vill sig inte riktigt heller. Så att de där mekanismerna de fick av sin 9-10 förra året, som var väldigt viktig för dem, de har inte riktigt varit med ut på planen i år. Men
nu möter de Kalmar borta, som har fyra raka torsk.
Det är en
naturgräs ska de spela också.
Ödesmättad match för Hammarby känns som det, tycker jag. För att de måste tiden rinna ut lite här. De måste ju börja vinna nu om det ska bli ett tåg mot samma trakt i tabellen som det var förra året och som du har tänkt. Jag tror ju fortfarande att de kommer komma igång. Och jag tänker att de har ju det här som jag var inne på förra avsnittet också, tror jag. Att de har ett grundspel som håller för att ta sig ur formsvackor.
Ja, så fick vi ju då den första tränaren att lämna. Och det blev Ian Birchnall som lämnade Östersund. Vi var väl inne på det i förra avsnittet, för att han kunde bli den som skulle gå först, men att det var lite att, ja, nu tar de bort honom, så han värvade dit nästan halva ledarstaben, så att, ja, det hade nog blivit jobbigt för dem. Men nu stannar han kvar där tills ersättaren kom, och det var Amir Asrafshan från Division 4, får man säga, en riktig dårdis.
Ja.
FC Djursholm.
Du trodde att det var en rekommendation av Broa Nouri, eller du förstod det som det?
Ja, det var det. Det var de ganska tydliga med. Att för den här Asrafshan påminner ju väldigt mycket om Graham Potter, lite grann sådär. Potter light. Så att de tog väl in honom så då. Och ja, de hade väl någon form av exit på Ian Börsen, så jag tror inte det blev så dyrt att sparka, men det kostade ändå bra, ett par hundratusen. Så att
svårt att göra en ärlig utvärdering av Birchnalls tid i Östersund, får man ju säga. Han har ju haft en del saker som har arbetat emot honom.
Ja, men det var väl att de hade räknat ihop att 10 poäng i Allsvenskan, om du räknar med förra årets matcher också på slutet, så att det var väl ingen dunderskräll.
Ingen superkänd för honom.
Skulle bli för dyrt.
Ja, precis.
Nej.
Man får ju också konstatera att det här är ju första gången på, jag tror den här Asrafshan fick jobbet här första gången på 6 år som en tränare lämnar ett jobb i svensk fotboll, och Andreas Brännström inte nämns som potentiell ersättare. Det var, han hann inte. Det gick för snabbt.
Ja.
Men ja, nej, men det här är ju svårt att tro så mycket om, va? Det här ersättningen.
Ja, men vi har ju ingen aning. Däremot så kan man, det var liksom ingen som nämndes av de här etablerade tränarna, och det måste väl vara för att det skulle bli för dyrt, va?
Mm.
Jag tänker på, ja, men det finns ju massa lediga tränare, som precis Andreas Brännström är en av dem som du nämnde. Men ja, jag tror ju fortfarande att Östersund har ju materialet för att hålla sig kvar alla gånger när man tittar spelare för spelare i truppen. Sen ska det bli väldigt spännande att se vad det här är för vad heter det? Vad tränare och vad han har för filosofi och sådär. Känns inte som att man kan komma in och ändra allt för mycket.
Nej, det känns inte som att det finns möjlighet att göra det riktigt. Men det finns fortfarande spelare i det där laget som, som jag tror ska räcka gott och väl för att hänga kvar i Allsvenskan om man får ihop det. Det gäller bara att de får lite lugn vid sidan av då här en tid framåt. Men vi kan ju...
En annan snackis har ju varit Expressens ledartext här som gick ut och som handlade såklart om fotboll och supporter och polisen. Det är alltid ett härligt ämne att debattera på Twitter.
Ja.
Det var vi kan väl säga att det var ganska många fotbollssupportrar som inte alls var nöjda med den ledaren. Och jag vet inte, det. Vi fick fråga vad vi tycker om den och det är väl inte... Det är inte vi som har skrivit den i alla fall.
Nej, precis.
Och vi håller väl inte med oss speciellt mycket i den texten heller.
Nej, det var en liknande...
Men så är det, man får tycka olika.
Det var en liknande text i Sydsvenskan på samma tema. Ja. För att polisen uttalade sig om att de hade kunnat utreda ganska många fler brott under coronapandemin då i Sverige här. Och så hänvisade man till att man inte behövde lägga stora resurser på offentliga evenemang. Och då nämnde man då festivaler och konserter och sen även högriskmatcher i fotboll från, det var i Region Skåne ska sägas det här var också. Och det är klart att man får förhålla sig kritiskt till vad som skrivs i sin egen tidning. Speciellt inte så himla intellektuellt spänstigt kanske att låtsas som att man har någon enad front när det gäller såna här saker. Det är klart att jag inte håller med om det som står i den här texten. Jag tycker att det var... Nej, men man kan väl säga så här egentligen. Att,
men just
det här
är en text stora man har problemet läst var väl i texten. Ja. Och stora problem var att man ville dela upp en sida som ska gå på fotboll som vill ha ordning och en som vill ha oordning. Det blir liksom att det var två grejer som inte vill samma sak.
Ja, precis. Och det blir lite yrvaket. Alltså jag tycker att det här är ett lite yrvaket resonemang och det som ofta blir när det gäller fotbollen. Att man, som här igen då, att ja, men man skulle kunna ta sikte på festivalarrangörer här också. Eller liksom de som arrangerar konserter. Men det gör man ju såklart inte, därför att det är en mycket mer tacksam spotkopp med fotbollen där ja, det beskrivs väldigt svepande som ett vuxendagis där massa gubbar inte kan bete sig på dagtid typ, utan ska springa runt och måste hållas ordning sådär. Och så temat i grunden här är ju då att det finns ett problem med polisiär hantering av fotbollsmatcher där det är som är daltande. Men, och det ska inte polisen behöva hålla på med, utan de ska behöva hålla på och lösa brott istället. Och det är det vanliga. Men jag tycker det kanske finns två saker att ta med sig här. Man har ju läst den här texten 4000 gånger nu, så att jag vet inte. Men alltså samma typ av text har skrivit 4000 gånger. Men till att börja med så är det ju det här ett väldigt förenklat resonemang att slå fast att uteblivna högriskmatcher är avgörande för polisens förmåga att lösa brott. Det är klart att det inte är så. Det är klart att coronapandemin har varit gjort att det har begåtts. Eller man har fått mer tid till andra saker. Och det är ju klart finns en sån matematisk formel som är ganska enkel. Men varför man då väljer att attackera fotbollen i det här fallet är ju för att den är enkel att attackera. Och för att den har uttrycksformer som alltid upprör den som står utanför på ett sätt som inte de här andra grejerna gör. Det är lite märkligt, för jag tror att om du kollar på antalet anmälningar av till exempel ofredanden av olika slag eller andra saker från festivaler och sånt, så har du en ganska tydlig problembild där. Men här är ju liksom, här har du en mycket enklare affisch. Här har du liksom en maskerad man med en bengal i handen. Då känns det som en logistisk fristad där polisen har tillåtit att bli ett vuxendagis på något sätt. Och vi är ju ganska många som vet att problematiken runt matcherna inte ser ut som den gärna porträtteras på det här sättet.
Nej.
Och sen finns det ju en andra, att ja, jag tycker också att det är bra om klubbarna kan vara med och ta ansvar för sina arrangemang. Alltså om det är så att polisen kan lägga resurser på annat än att vakta fotbollsmatcher. Om det var så att fotbollsmatcher var fria från våld till exempel, så hade det varit toppen. Och de väldigt många matcher är ju det. Däremot finns det ett antal så kallade högriskmatcher då i både Stockholm och Göteborg och Malmöområdet som det är bra om polisiär närvaro på. Och de ska kunna vara där. Alltså det är ju inte, och liksom, det är inte att polisens jobb är ju bland annat att hantera offentliga sammankomster som det här. Det är på samma sätt som att det är polisens jobb att hantera festivaler, konserter och helt fruktansvärda lifestyle-mässor i dystra konferenslokaler i Älvsjö. Alltså det är ju liksom, det här är kanske mitt största problem med det här, att man låtsas som att polisens jobb stannar vid att jaga knarkkarteller runt Möllevångstorget. Att man inte har ett uppdrag inom demokratins ramar som är större än det, eller att det bara är det. Så att om polisen, och då fattar jag liksom inte det här att okej, om polisen inte har råd att både bekämpa narkotikahandel och vara där som tryggande insats runt stora publika sammankomster, då kanske de borde ha mer pengar, och de pengarna kanske inte borde komma från Malmö FFs kassör, utan de kanske borde komma från skattemedel. Så att där borde väl kanske diskussionen vara om det är så att om polisen säger att vänta nu här, nu ser vi att vi inte hade råd att bekämpa droghandeln i Malmö samtidigt som det spelades högriskmatcher. Det är ett problem när det gäller offentliga medel. Det är inte ett problem att Vi fortsätter att ha avstängda fotbollsläktare, för det tycker jag är en antidemokratisk idé liksom, på något sätt. Att, ja. Ni får sluta.
Det var ju lite som den texten i Sydsvenskan också. Det blir lite som om när man blir om man skulle bli stoppad för fortkörning, att man då kommer med argumentet, men fan, ska ni inte jaga mördare istället eller hålla på med liksom och stoppa knarkhandeln? Ja, men lite, är det ett jobb för trafikpolisen? Liksom?
Precis, så här, antingen eller. Ja, lite någon sorts, ja, någon sorts whataboutism, fast i annan tappning. Ja, nej, men vi jobbar ju lyckligtvis på en tidning där man inte behöver hålla med varandra om allt. Sen var det någon också, såg jag, som kommenterade här att texten, hallå, är undertecknad med ledarredaktionen. Då har man nog inte läst många ledartexter i sitt liv, därför att en huvudledare publiceras varje dag under ledarredaktionens som avsändare, och det är, kan man läsa mer om på Google om man är intresserad av hur den presstraditionen ser ut i Sverige. Det är att man inte har, att man vill jaga rätt på någon person som har skrivit de här sakerna är väl ett problem i sig. Det är bra om folk började frikta in sig på de sakliga argumenten i texter snarare än att titta på vem som har skrivit vad, kan jag tycka ibland.
Ja, men vi kan komma emellan med lite silly season här. Vad jag har hört så ville GIF Sundsvall ersätta Juanjo Kerkokeles, eller Koles, Juanjo som han kallas. Han drar ju nu, eller har dragit. Han tog ju ett gult i 93 och jag var avstängd den här sista matchen. Så de vill ersätta honom med Tim Söderström från Hammarby. Och ja, Tim ska väl överväga en flytt till Sundsvall. Men ja, det lutar väl som det, ja, när jag kollade senast så tror jag lutar åt att han inte går till Sundsvall, utan han vill vara kvar i Hammarby. Annars hade han varit en ganska perfekt ersättare för Juanjo då. Han kan ju spela både, Tim Söderström kan spela både central mittfältare och högerback.
Tycker han har så fått en ganska en lite mer framskjuten roll i Hammarby på slutet här. Det känns som att det går åt rätt håll för honom där. Att han är ett ganska bra komplement, ja, till Sandberg.
Ja, precis. Han är väl backup, tror jag. Men ja, precis. Och sen så såg jag ju här i matchen igen när Jean Carlos de Brito var inte med i truppen här igen. Där tror jag ju att de jobbar på en lösning där man bryter hans kontrakt, för att jag tror inte de har hittat någon speciellt bra roll till honom i vare sig Bayern eller Frej. Så att, ja, vi får se vad som händer där. Inget är väl helt bestämt än. Jag skulle inte bli jätteförvånad om de bryter. Och sen har vi ju Hallenius-affären då. Var ju minst sagt märkliga turer.
Ja.
Jag skrev ju här för förra veckan att GIF Sundsvall skulle börja inleda förhandlingar med honom. Och att de ville få hem honom. Linus övervägde väl det, och de inledde förhandlingar, startade en kampanj om att få hem Hallenius, men drog tillbaka kampanjen. Och mitt uppe i allt så hade Sportbladet avslöjat att han var klar för IFK Göteborg, och sen gick det 2 dagar så skrev han på för IFK Norrköping. Så att det är ju ett ruggigt nyförvärv för Norrköping, får man säga.
Suveränt.
Och de visar väl ekonomiska musklerna.
Ja, och ambition. Alltså,
han fick väl en riktigt fin sign-on, tror jag.
Det är en jätteambitiös värvning av Norrköping, tycker jag. Alltså att de krämar på och tar honom med tanke på att han spelar för här och nu. Alltså det är ju inte deras idé annars med det här med att spelare som ska säljas och utvecklas och säljas. Hallenius är ju här för att skjuta guldet till dem i den mån han behövs. Om Nyman inte håller eller om han kan spela med Nyman och behöver forcera. Så att jag tycker att det är en lysande värvning av Norrköping på många sätt. Imponerande.
Jag tror väl han tänker väl också att han vill vinna en titel i sin karriär och har väl störst chans att göra det i IFK Norrköping.
Det var min känsla också, att han hoppar på ett bra guldtåg här.
Ja, och det förstår man, plus att de gav han liksom en grym, eller han fick chansen att casha in flera miljoner netto på sign-on där i, det säger man inte heller nej till med tanke på hur situationen kanske har varit i Cypern senaste tiden. Men ja, det blir ju väldigt intressant att se, och det känns också som att han kan vara liksom tungan på vågen, inte nu men senare i höst när de andra börjar gått ner i form och känner sig trött, så har han kommit igång då och kanske har sin peak då, så att känns som en smart värvning på det sättet.
Verkligen. Frågelådan är öppen, eller den har varit öppen, nu är den stängd. Det brukar de inte fatta riktigt, så de duggar in frågor hela dagen istället. Men vi är tacksamma för det stora intresset för den här ganska fungerande läsardialogen vi har här i alla fall, tycker jag. En hel del frågor handlar om AIK. En hel del frågor har handlat om den här ledartexten i Expressen. Vi har pratat om båda de bitarna, så de kommer vi inte prata mer om nu. Vi kan väl istället...
Fenton undrar, Crouching Fenton. Hur nära var det Talenius hamnar i Blåvitt? Har det något annat på gång? Ja, jag tror att de jobbar på desperat efter att ta in en forward. Jag vet att de har tentaklarna ute på extremt många håll. Däremot tror jag inte Hallenius var speciellt nära Blåvitt. Norrköping var första valet. Om han inte skulle flytta hem till Sundsvall, och det blev Norrköping som jag tror han var inställd på ganska länge. Podcast Rossoner i Sverige. Hur mycket mindre sugen är Zlatan på att gå till Bayern om de inte har chans på guldet? Spela på plast inför tomma läktare.
Ja, det är faktiskt en bra fråga.
BG Monza istället valt sig som en kung där. Ja, man kan ju se det på två sätt. Hade Hammarby haft ett fungerande lag och lett allsvenska med 20 poäng och Zlatan, eller med 10 poäng, och Zlatan skulle komma in, och då kanske han var rädd för att komma in och störa liksom, och göra det sämre. Då kunde det inte gå bättre med honom. Nu kanske han kan komma in och göra dem bättre och kanske ta dem till ett, vad heter det, osannolikt SM-guld istället och göra någon form av upphämtning med honom. Så att det är nog på två sätt det där. Ja, att det blir någon fortsättning i Milan har jag svårt att se, och då är det väl lägga av eller Bayern som gäller.
Ja, nu sa jag nyligen saker nyligen här också som fick en att tro att det blir inte jättemycket mer spel i Milan än vad det har varit nu. Men ja, det är klart att den här säsongen hade fått ny energi av honom där, och att jag tror att han, som du säger, jag tror att han ser, han är ju inte dum Zlatan. Jag tror att han ser också att han har en mer tacksam situation att komma in i, att bli liksom en positiv injektion i Hammarby, snarare än att han kommer in och blir någonting de måste anpassa till någonting som redan funkar. Så att, ja, jag vet att det var så de upplevde honom på det sättet ganska mycket när han var där i våras. Så där, att han var inte där för att liksom börja bli en kock för mycket i soppan, om du förstår vad jag menar. Liksom, utan att...
Vad heter det? Vi har Marcus Tapper här som kommer med en lite rolig fråga. Hej, Linus Arenas berättade i en gammal fakta ut att han kallas Örnen med motiveringen jag flaxar en del när jag hoppar. Två frågor. Ett, skulle ni säga att man förknippar just örnar med att flaxa? Två, är inte höna ett bättre smeknamn?
Alltså jag vet inte om jag tycker att någon flaxar för mig är typ kråkor.
Kråkor, precis, ja. Skulle jag säga också.
Ja.
Så kråkan då blir det väl, eller skatan. Den örnar är ju mer de här stora
de
vingslagen.
De svävar ju.
Svävar som en örn, ja, precis.
Glider där runt det. Liksom. Så att, ja, jag håller med Marcus, ett riktigt, riktigt dåligt smeknamn. Vi får ta reda på vem det var som ligger bakom det.
Första frågan Robert Berglund, som blev femte frågan nu då. Vilka får ni ofta höra att ni är lika? Ja, jag har ju fått höra att det är någon Robinson-snubbe nu. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är med Robinson och hästsvans typ.
Är det han du ofta får höra att du är lik?
Ja, på slutet, jag har inte sett ett enda avsnitt av Robinson, men jag såg ju han, jag tyckte det var speciellt lik, men många har påtalat att jag är lik. Jag tror han heter Kristoffer eller något sånt i Robinson.
Ja, jag får ofta höra att jag är lik Joe Allen och Jay Rodriguez. Det brukar vara två återkommande, sen finns det ett par till där ute. Nu senast fick jag höra, den är smickrande, men om det är någon som har sett tv-serien Falsk identitet, att jag i profil är lik huvudkaraktären Malotrö där också.
Ja, det verkar som dina lookalikes är bättre än mina. Nu kommer jag på en till. På min Instagram-sida la jag ut en bild när jag höll i min dotter Fiona. Då var det någon som skrev, fan vad lik du är Gary Sundgren. Så liksom, Gary Sundgren och Robinson Kristoffer, det är liksom inte...
Det är väldigt kul.
Nej, jag vet inte vad man ska säga om det. Jag tror du har någon bättre lookalikes än vad jag har.
Gary Sundgren är inget fel på.
Nej.
Erik Caballero.
Jag tänkte mer på åldern, ja.
Erik Caballero.
Inte utseendet.
Hate gör jag. Förra gången fick jag höra att jag satte hans namn. Tror ni får se publik på arenan i år? Storstadslagen ser ut att lida enormt av att sakna stöd på plats. Och då, jag tror ju då inte att det bara är det de lider av här. Men, och jag är tveksam till om vi får se publik på arenan i år. Det är ju, det har ju varit min förhållning till allt. Jag har ju en negativ approach till allt som har med corona att göra. Men... Jag ser det inte som speciellt sannolikt. Nu var de på väg att släppa in folk i Danmark, såg jag, på arenorna, i alla fall lite grann. Så det är väl möjligt,
ja,
att vi,
men det var, väl där det började med att det gick lite dåligt när de skulle göra det, att de höll inte avstånden.
Nej,
så
nej.
Det blev inte bråk, va?
Uttaget och de här initiativen nu, ja, att lätta på restriktioner verkar ju ha ganska dystra konsekvenser i flera länder, så att det är väl kanske inte, kommer inte vara så populärt att öppna upp speciellt snabbt. Jo, som har kontot att Peking skriver, varför blir alla tv-kommentatorer så kränkta och deppiga av att Norrköping leder? Och det är ju inte min upplevelse av att de blir, utan att det kanske ligger i betraktarens öga där då, att man tror att folk är emot en. Lite jobbigt tema i början på den här sången, måste jag säga. Det blev lite mer frekvent med det här, att varför skriver inte ni om det här, varför säger de inte om det här, någonting om det här i tv, varför väljer ni att säga om det här?
Väldigt mycket sånt.
Väldigt mycket sånt början på säsongen. Nu senast så var det ytterligare någon grej här att jag fick något mejl från någon och någon skrev någonting på Twitter och sådär om att varför skriver ni inte, varför är ni så tysta om att det går dåligt för Hammarby och sådär. Jag vet inte, försök koncentrera på något annat, känner jag bara. Mattias Öberg, när tror ni att Hammarby testar att spela Ayoubami Amo? Jag vet inte. Jag har ingen aning hur nära han är en startplats eller liksom spel med A-laget.
Ja, men han är inte på plats än, så att vi får se när han kommer till Bayern. Han sitter väl fast i Nigeria fortfarande, som jag fattar det som. Lite i samma dilemma som Marcus Danielsson och Rafa Benitez hade när de skulle till Kina.
Alfred Åkesson, det var flera som frågade om det här. Finns det allsvenskt intresse för Daniel Larsson? Förstått att han är tillgänglig som free transfer nu. Har du hört någonting där, Disco?
Jag tror att han var aktuell för Apoel, alltså ersätta Hallenius där. Så jag tror att han tar nog utomlands sin prio. Men sen så måste ju IFK Göteborg måste ju vara där, annars är det tjänstefel. Det hade varit den perfekta värmningen för dem.
Axel Gustafsson, är en försäljning av Gigovic på gång? Hörde ju bara om nekade bud och IHF på jakt efter en mittback.
Jag har inte hört någonting om mittback, men däremot så tror jag att det är på gång. Däremot så tror jag Anderlecht inte har sådär jättemycket pengar att kunna spendera. De har ju samarbetsklubbar och sådär, så det kanske hänger på om de går in och betalar också. Men jag tror Anderlecht har blivit ganska utsatta i den här coronapandemin ekonomiskt, så att det finns inte jättemycket pengar där. Magnus Isaksen, Vecka sitter på utgående kontrakt, vilka rycker där? Jag skulle bli förvånad om inte Kim och Tolle vill ha honom till Djurgården. Jag tror vi var inne på det tidigare. Som bossman nästa år, känns ju.
Har gillat honom länge, han har haft enorma skadebekymmer där, ja, tror jag. Så att men om han är frisk och spelar så bra som han har spelat, han har varit fantastisk i början på den här säsongen. Så att, alltid, man blir alltid glad av att se spelare som har varit hämmade av skadebekymmer och annat faktiskt få leva ut sin potential på det sättet. Det är kul. Då vill vi avsluta med den här. Kristoffer J. Berg, vilka är era mest kontroversiella åsikter i frågan?
vad kan det vara?
Jag har en som brukar uppröra folk ganska mycket. Ska jag börja med den?
Vadå? Ja.
Jag har märkt det här på senare år. Jag har lagt mig till med det här på senare år. Att det är ju lite sådär att man ska gärna träna och hålla sig i form. Det är ju viktigt liksom, och människor berättar ju gärna att de ska träna. Alltså innan de tränar så är det så här, jag ska gå och träna sen. Och då förväntar man ju sig så här, fan vad duktig du är som tränar. Att man får höra det så här, innan man har tränat. Att det verkar nästan vara det huvudsakliga syftet, att berätta för folk att man ska träna snarare än att träna. Men ja, jag har skaffat mig en ståndpunkt där mot träning nu. Att folk tränar av helt fel skäl. Att man tror att det har något självuppfyllande syfte, för att den här extrema besattheten av att träna och gå på gym och löpa och grejer fram och tillbaka, det har ju inte, då tillbringar man ju sin tid på jorden med att försöka trimma sin kropp för att leva så länge som möjligt. Och i min värld så är ju det en liten missuppfattning, att livet går inte ut på att leva så länge som möjligt. Det är ju ingen tävling där den som lever längst när alla andra har dött får en pokal, utan jag vill ju göra något kul när jag är här på jorden, och det är ju inte att stå på ett hemskt löpband och typ syna min egen kropp i en spegel, utan göra andra saker istället. Så att, jag vänder mig emot den här då. Väldigt många människor verkar lite okritiskt leva efter den här filosofin att livet går ut på att leva så länge som möjligt. Och varje gång man säger det här, och när någon berättar att de har tränat eller börjar prata träning och man kliver in med den här åsikten, då blir det, har jag upplevt att det blir ganska dålig stämning. Att så här, vad menar du? Att så här, att man ifrågasätter, det är en rätt skön sanning tror jag många tycker att luta sig mot så där, att träna, det är ändå bra, för då håller man sig i form och det är bra att hålla sig frisk. Ja, eller så gör man något kul istället.
Ja, men det är ju bra.
Men för vad? För att leva så länge som möjligt?
Nej, men för att må bättre.
Du ser, det blir också provocerad direkt. Ja, vad har du för kontroversiell åsikt?
Det är väl enkelt i dessa vad heter det, tider, när vi ändå är inne på vad heter det, fotbollssupportrar. Vi ska införa VAR i Allsvenskan.
Ja, den kommer.
Det är ju en det hatar ju alla. Det, men det tycker jag verkligen.
Ja, jag tror du skulle ta den
en
andra
variant av VAR, alltså inte du menar att vi ska spela, att fotbollen är bättre utan publik, att vi ska fortsätta spela utan publik.
Jag trodde att det var det du skulle säga, att du egentligen tyckte att det var egentligen du som skrev den här ledartexten i Expressen. Och texten i Sydsvenskan är en insändare under din pseudonym. Men ja, det kan vi avslöja i nästa avsnitt istället kanske.
Kristoffer Danielsson.
Exakt. Ja, tack för den här veckan hörru. Vi ses
nästa vecka. Ja, hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.